Här är ni, ny dag, nytt avsnitt av Hockeypuls Extra och jag gästas av Lars Lindberg. Och jag har två frågor till dig som jag vill börja med.
Shoot.
Ett, vad sa du till Mats Sundin när studion släcktes?
Jag sa egentligen att allt det här är Fredrik Söderssons fel. Han har hittat proppskåpet och lekt med det lite för mycket och han är elektriskt ansvarig. Så skyll allt det här på Fredrik Söderström.
För alla som inte har läst artikeln på Expressen då, vad hände egentligen mitt i den här intervjun med Tre Kronor och NHL-ikonen Sudden?
Ett ska jag bara säga att Mats Sundin, jag tycker att det är väldigt kul att höra Mats Sundin, för det är ju så sällan, han är ju rätt sällan i det publika ljuset.
Nu slår jag tillbaka direkt här. Ja. Senaste halvåret, jag tycker han gör media hela tiden. Ställer upp på allt. Efter 10 år utanför rampljuset. Helt plötsligt är han med överallt.
Han kanske började fiska efter något. Nej, men det som hände var att det gick en säkring på hovet helt enkelt. Så att det var någon elektriker inne på hovet som fick väldigt hög puls där och försökte lösa någonting. Så det dog. Vi hann prata med Mats i en 4,5 minuter eller någonting.
En bra surr då måste jag säga.
Ja, men han väldigt... Och sen tycker jag det är intressant, jag menar, då är man inte så intresserad av att höra vad Mats Sundins karriär är. Den känner ju alla till. Men jag tyckte det var intressant att höra liksom dynamiken här, unga, gamla i Djurgården, hur talanger kommer in och sporrar de äldre. Att de äldre blir sporrade av att ha de här unga som gnetar, som tränar extra, att den dynamiken är bra. Så det var ett väldigt intressant snack med Mats. Nu hann vi ändå prata en 4,5 minut av kanske 6 som det hade blivit totalt sett, men... Såklart, väldigt olyckligt att under mina 12 år i tv-branschen har jag aldrig varit med om att det där har skett.
Så händer det då?
Ja, det är ju såklart otroligt ironiskt. Det har faktiskt hänt en gång tidigare. När det skedde så var det i Västerås. Det var under pandemisäsongen. Och då stod jag och Mike Helberg i studion och skulle snacka ner efter en period. Och då var det helt plötsligt tyst. Det som var då, här skulle vi höra en otrolig inblick för det var rätt kul. Då hade de en äldre herre, han måste ju ha varit en bra bit över 80 i alla fall. Som satt, han hade en roll och det var att han skulle köra ut en markis som skulle täcka spelarna om det skulle hagla in någonting in på isen mot spelarna. Problemet var pandemin och det var 8 personer inne på läktaren, men den här äldre herren hade ju en uppgift och det var att köra ut den markisen. Han drog ut liksom hela komboxen till studion och allting för att han skulle köra ut sin markis.
Och gjorde rätt för sin lön.
Han gjorde det. Han hade ett uppdrag och han gjorde det till punkt och pricka. Då dog hela studion. Men det är enda gången förutom idag som det någonsin har blivit det här strömavbrottet.
Innan jag kommer till fråga 2 här så måste jag också säga att jag har en magkänsla. Ja. Niklas Wigegård har ringt Mats Sundin och ställt frågan, vill du in i klubben?
Ja, tror du inte det? Det vore väl en tjänstefel om man inte har ställt en fråga att ha med Mats på något sätt. Om han skulle vara intresserad. Men...
Alltså jag pratade ju med Sudden efter en av finalmatcherna i fjol när Djurgården och Modo mötte varandra. Och då sa han, just här och nu har jag inget sug överhuvudtaget. Jag har barn som är i en ålder där jag känner att jag vill vara närvarande. Men i framtiden, kanske. Mm. Och jag undrar om det inte börjar finnas ett sug hos Sundin nu att komma tillbaka i någon form av roll.
Jag fick höra nu av vår kollega Jens Tolgraven som folk känner igen från Radiosporten. Han är producent hos oss på TV4 numera. Men var ju också kommentator för stora sändningar på TV4 under 90-talet. Så ett välkänt igen.
Jag vet att finalen 96 kastar Svensson in här.
Nej, men Luleå mot Frölunda, det kommenterade Jens Tolgraven. Välkänt namn för dem som är lite äldre av lyssnarna. Han sa det att Mats Sundin hade sagt i en intervju när han lämnade liksom rampljuset. Nu har han stått och gjort intervjuer efter varje match i Toronto i hela sin karriär. Att då ville han liksom ta ett steg tillbaka. Men kanske börjar han känna nu att han kanske har en röst inom hockeyn som han vill ha tillbaka.
Jag hoppas.
Ja, det vore ju
tänk om han skulle kunna ta en position hos förbundet.
Ja, det är ju en alltså sån man hade velat ha som ledare för svensk hockey.
Men tänk typ som Kim Källström för Svenska fotbollsförbundet.
Kan fast inte Mats tänka mig någon rollen bättre för den rollen.
Ja.
Och fråga 2 då?
Fråga 2 är, jag satt ju på pressläktaren med Svensson och följde den här matchen och skrev texter för Expressen. Och under resten av brottet så ser jag ju att du och Fredrik lämnar studion.
Yes.
Och jag undrar, vart är de på väg? Jag ser att ni gör lite fistbumps med några Djurgårdstalanger där eller några supportrar uppe på läktaren.
Talanger, de var typ 7. Så jag vet, det var tidigare talanger.
Jag tror att de var 12-13.
7 skulle jag gissa.
Och då funderar jag så här, var är de någonstans nu? När de inte står mellan båsen vid ringside, vad sysslade du med?
Då gick jag och kissade och sen gick jag och hämtade en kopp kaffe. Så det var inte så mycket mer innehåll än det, med tanke på att jag visste att vi skulle gå och ha 5 minuter innan vi skulle vara med igen, innan de löser det hela. Så det var faktiskt inte mer dramatiskt.
Alltså för alla lyssnare, nu ska jag läsa upp sms:et du skickade till mig.
Gör du
skärmdump från den där texten om Mats Sundin då och strömavbrottet i
jo,
studion.
Jo, men ska, innan du läser upp det måste jag då säga att du jobbar ju också på Expressen, så din roll är att hårdvinkla det hela, att vi hade lämnat studion, och då skojade jag och Fredrik och sa det.
Jag ska läsa upp det. I slutet av den här artikeln står det: TV4 har fortfarande inte fått igång sin studio vid ringside, och Lars Lindberg har tillsammans med sin expertkollega Frisör som lämnat sina platser vid båset, eller vid båsen. Och då fick sms:et av dig: jag och Fredrik hälsar angående sista meningen att vi är i hotellbaren och är 2 öl in i kvällen.
Jo, men det var ju
och det, jag hoppades ju på det. Att vi så här checkar ut fullständigt. Nu får Tobbe och Daggen ta det här i mål.
Ja, det hade ju varit, det hade varit en spännande lösning. Men just ett strömavbrott, så tänker man att vi kommer nog att kunna lösa det här på ett relativt kort tid. Och därför så tyckte du att det var lite kul just med tanke på att när vi läste den texten så stod vi i studion igen efter att vi hade borta i 2 minuter för våra toalettbreak.
Jag är kvällsjournalist som du mycket väl vet. Men du, den här matchen då, den 5:e i semifinalen. Jag och Svensson sa det i podden igår att vi tycker att Mora var bättre 10 av 12 perioder i den här semifinalen. Och om vi tar den här matchen i sin korthet då, Djurgården gör ju en riktigt, riktigt bra första 20 minuter. Ja. Tycker kanske att det är bästa minuterna de har gjort den här semifinalen. Mikael Holmqvist sa ju det på presskonferensen efteråt också. Sen händer det någonting. Mora äter sig in i matchen och till slut vinner de fullt rättvist.
Jag tycker ju att, alltså jag vet inte om jag sticker ut hakan för mycket att säga det, men jag tycker att Mora är det näst bästa laget i det här slutspelet förutom Brynäs. Och det står jag fast vid, att Mora är det laget som kan ge Brynäs en större match än vad Djurgården kan i en final. Baserat på det som jag sett så här långt i slutspelet, det arbetsprovet som vi har. Djurgården fick inte förta sig alls mot Björklöven. Och i de här matcherna, jag menar matchen som de vinner match 3. Mora har alltså 5 gjorda mål, 4 stolpskott, varav 2 är när de jagar en kvittering. Och det är ju Djurgårdens stora problem. Att spela på en ledning har de haft enorma problem med i det här slutspelet när de har blivit testade.
Och ett annat problem då för dem?
Powerplay funkar
inte. Alltså special teams, vad händer där egentligen? Det är inte bara powerplay utan boxplay.
Ja.
Mora har gjort mål på 50% av sina PP-försök nu. Alltså Djurgården har försmädligt svårt att täppa igen de där ytorna.
Jag träffade faktiskt Hans Serker här utanför arenan.
Ja.
Och då frågade han, vad tycker du om matchen då? Och så sa vi det, att, ja men vad vi tyckte lite grann. Då sa Serker, jo men om man har så stora problem och möter så formstark powerplay, då kan man ju inte åka och jaga skyttarna. Då måste du ju låsa in de farliga ytorna. Och jag är ingen som ska analysera hur man ska lösa boxplay. Men däremot, den powerplay-uppställningen som de har nu med Ljunggren tillsammans med Jetman, Måns Karlsson, Johan Persson, den är ju otrolig.
Och så skickar man in andra med Brandsen i Nygård, så bara smack! Ja,
alltså det skottet. Jag är ju född i Skellefteå, och då fick jag direkt av några kompisar som hade sett Skellefteå mot Frölunda som sa det att om han ska till Skellefteå, du kan ju tänka dig deras förväntningar när de ser det skottet och alla scouter.
Linus Karlsson 2.0 kanske? Att han får stå i den där vänstra tekningscirkeln, ta emot några passer från Podas, smack smack, då har vi 20 mål nästa år då.
Alltså det som Skellefteå har gjort bra, det är ju det att när de har tagit spelare från Hockeyallsvenskan så har de alltid haft en plan för dem. Att de ger dem en roll med ledande spelare, om du har en offensiv roll. De vet ju att de kommer behålla han rätt kort tid. Han kommer garanterat att få rollen med, ja men låt säga att han får spela med Jonathan Jonsson eller Rickard Hugg eller Per Lindholm, så kommer han ju vara i en miljö där han har chansen att få en producerande roll. Oavsett, sen ska jag bara säga att om man kollar på Noah Sten och Westerheim, som kanske hade mått bättre av att, även om man signar för SHL, att kanske bli utlånad en säsong till i Hockeyallsvenskan och få det där riktiga lyftet. För Brandsen Nygård är lite före dem i utvecklingen.
Jag tror Sten kan ta en roll i en fjärde kedja och göra rätt bra faktiskt. Det är lite så här William Wikman-typ. Alltså rivig, bra skridskoåkning, kan spela boxplay. Jag tror att han äger den lika bra i SHL som Hockeyallsvenskan faktiskt. Sen Petter Westerheim, intressant. Petad. Ja. Senast. Och spelade inte speciellt mycket nu heller.
Han spelar ju en del ytterforward istället för Anton Eriksson,
ja,
i
men fjärde. Men de litar ju inte riktigt på hans spel med puck just nu. Att han kladdar lite väl mycket.
Ja, men han har ju väldigt fina ingredienser som behöver bearbetas. Och då tycker jag att ska man få det att blomma så behöver han ju också spela och få spela en ledande roll. Så ska Malmö nu få ut max av honom, kanske de ska låna tillbaka han till Mora en säsong till för att få han att stå på tillväxt ytterligare i en säsong extra.
Jag tror att de tänker att han ska gå in som tredje center nästa år. Det planen är.
Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/XPeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Ja. Frågan om man kan axla den direkt. Men ska han vara fjärde Svensson? Okej, han går ner. Ja,
vi har en side part här på Johan Svensson som sitter och lyssnar och rättar och domderar.
Det är viktigt. Tolgraven och Malmö, då lyfter han några fingrar här borta.
Ja, då fliker han in.
Men du, apropå Skellefteå och Brandsteg Nygård, du säger ju att ja, men de är duktiga på att slussa in talanger och förmågor från Hockeyallsvenskan. Men här kan de inte skynda allt för långsamt för att Brandsteg Nygård, han kommer vara i SHL ett år tror jag. Sen ja. Så plockar den NHL-klubb som tingar honom i draften i sommar över honom till 25-26.
Du vet ju bättre på hur högt han kommer att gå.
Nu, det är första runden.
Ja, det är ju. Men, och sen,
kanske 15-20 där någonstans.
Ja, och då kommer han ju få chansen efter en säsong i Skellefteå. Beroende på hur det går där då, såklart och hur han utvecklas. Men med tanke på att de har så mycket politiskt investerat i honom så kommer ju han att plockas över och ta chansen. Men såklart kommer han att trivas bra i Skellefteå och de kommer att ha användning av honom. Så att nej, Brandsteg Nygård, han har väldigt mycket ingredienser. Måns Karlsson sa ju för övrigt att om man bara lär sig att inte leta kryssar, han skjuter 50% i mål, 50% i plexiglaset. Det sa även Hermansson efter matchen.
Du som har följt Hockeyallsvenskan och varit dess största affischnamn under väldigt, väldigt många år.
Jag nu är det Fredrik Söderström ska jag säga.
Nej, det är du Lars. När upplevde vi senast ett lag som hade tre sådana fruktansvärda writer-hot. Alltså Brandsteg Nygård, Jetsman, Persson. Ja. Att ha dem i samma lag, du kan faktiskt kasta in dem i samma PP om du nu skulle vilja det. Nu har de splittrat på dem. Björklöven säger Svensson här. Vad har vi då? Vi har Hutchings, vi har Wessel och Crandall. De var bra ihop. Olle...
Nu måste du tolka vad han säger, för det hör inte lyssnarna.
Olle Liss, eller?
Ska vi kanske ge Johan en mick
då? Micken då.
Alltså jag ska spela in med Sunny så att jag har inte tid med det här egentligen. Men Björklöven hade ju typ 5 writare i premiären vill jag minnas va? Nej, alltså de var inte på samma nivå men det var ju skickliga writare. De hade väl Pooley, Kilke, alla inne då i alla fall. Sen vet, nu hörde inte jag hela er diskussion men jag ville bara flika in att det var en jäkla massa writer i alla fall.
Jo men sen hade de en kirkestyrande från högersidan och off-wing, att ha off-wing spelare det är någonting som min hockeyhjärna inte tolererar.
Men skämtar du? Alltså det har ju varit inne i typ 10 års tid.
Ja jag är konservativ. Jag är konservativ.
Men bara, är det inte 10 år? Jo, nej men det är 10 år i NHL i alla fall att ja. Man spelar off-wing.
Men jag, sen har jag väl följer inte annars.
Nej, för sig. Men det har kanske kommit över till svensk och senaste 5-6 åren då. Men du, några saker här. Walter Ignashev, jag...
Pratar inte vi väldigt fort nu?
Ja, men det gör vi alltid i den här podden.
Okej.
Walter Ignashev, jag har inte upplevt att han har liksom stulit en match i semifinalen. Nej. Så här långt. Victor Andrén har varit bra för Djurgården. Målvaktsmatchen här i den femte fighten, hur upplever du den? Andrén har ju några puckar här som han kanske ska prestera lite bättre på.
Vilken då? Vilken ska han ta i så fall? Alltså men första från Levin så han får skjuta fritt från 2,5 meter. Andra är otagbart när Mons spelar upp direkt till Jetman. Tredje är ju helt otagbar i första krysset. Okay, han hinner inte se att han skjuter det skottet. Fjärde i vilket är fjärde nu? Det är ju Mons Karlsson i tom... Nej, fjärde. Ja,
det här är tombur borde han ju tagit.
Gustav Lindvall gjorde ju en räddning i tombur.
Herregud alltså.
Så att, den är det säsongens räddning? Ja, men det brukar man ju ibland slänga sig med. Jag minns att Dickov tog en... mot Rickard Hugg när han också hoppade tillbaka och slängde tillbaka spaden och stoppade en i omgång 40 eller någonting som också var helt absurd.
Annars kan jag tycka just målvaktsspaderäddningar är lite överskattat.
Ja, men det är ju bara tur egentligen.
Exakt så.
Hur många procent av målet täcker du med en spade?
Så här då, okej, Andrén kanske inte borde ha tagit något av målen ikväll, men ibland tycker jag att han släpper lite för mycket puckar ovanför axlarna.
Det kan jag inte analysera med någon form av trovärdighet. Men däremot kan jag säga så här.
Att du är expert i Hockeybulls extra idag.
Ja, det jag kan tycka är att Valtteri Ignatjev var inte alls lika bra i match 3 och 4 som han behöver vara. Däremot idag så var han tillbaka på den toppnivån som han varit under allsvenskan i sin helhet. Och vissa matcher i kvartsfinalen mot AIK. Jag tycker att idag hade han verkligen några räddningar som var brutalt bra och viktiga för att inte släppa över momentumet till matchen till Djurgårdens sida. Och där tycker jag att han är skillnad. För jag menar, ska man vara rent krasst i matchen, fjärde matchen, det skottet som Ludvig Rensfeldt gör, den ska han ju ha. Och i match 3, den där 6-5 matchen, då finns det ju åtminstone två puckar. Nu kommer jag inte på vilka på rak arm. Men där är han ju inte heller fullt lika bra. Där blir han dessutom utbytt. Och om det är då för att vila, liksom, det vet jag inte. Eller bara för att få någon form av injektion i matchen. Men i den här matchen är han ju tillbaka. Och det behöver ju Mora. Ska de då, om de hypotetiskt då skulle nå en final mot Brynäs, då måste han ju vara så bra och stjäla någon match.
Absolut. Vi blickar framåt mot den där match 6 i Smilegrav Arena. Det är ju fredag kväll när den äger rum. Och jag ska läsa upp en tweet, eller en X, säger man så.
Sluta, tweet. Okay. Är det Mika Wikstrand där?
Jajamän. Passande nog, så när jag slog upp laptopen här och hade X-fliken uppe, så nåddes jag av den här tweeten från Mika Wikstrand. Moringen då, alltså det är ett jättestort morahjärta får vi säga. Mm. Den tidigare Färjestadsbacken som går en oviss framtid till mötes. Kanske lägger av här då.
Det avtackade Färjestad såg jag.
Ja, exakt. Han skriver så här: Diff känner sig nervösa nu. Måste match idag och det är torsk 6-1. Borta i Smidegrav nästa är lika med garantitorsk, frågetecken. Hovet, en Game 7. Helvete vad klubborna skakar på stockholmarna då. Attack, attack, en Mora-attack. Skicka Diff på en fin Marbella-semester nu. Ja, men, händer det här?
Jag hävdar ju så här att Djurgårdens chans att vinna den här matchen är att stänga den i Smidegrav på fredag. Jag är helt med på Mikael Wikstrand där. Och det baserar egentligen inte på att de kommer att ha stela handleder på söndag, vilket de säkerligen kommer ha. Jag baserar mer på att i Mora så kan de spela ett snålare spel. De kan putta pucken framför sig, de kan stänga ner. Mora har ju haft problem i Smidegrav att komma på insidan när de ska föra matcherna, istället för att bli det här rappa spelet. Vi hade Niklas Falk som gäst i första periodpausen. Han sa att Mora är otroligt svår att få stopp på, för att de passerar första pressen på ett väldigt bra sätt, vilket gör att de får ingångar i offensiv zon. Det var, tycker jag, var väldigt intressant att höra. Just det här att när de kommer in i offensiv zon så har de oftast väldigt mycket tid att hitta någonting, vilket gör att de lätt får långa anfall. Och den styrkan har de ju haft väldigt ofta mot AIK, tänker jag till exempel, att när de väl gick till anfall så blev det väldigt farligt. Och då hade AIK kanske mer mer långa anfall och mycket puck i offensiv zon. Så den matchbilden kanske passar Mora lite bättre. Och frågan om inte det är lite svårare att ha hemma i Smidegrav när Djurgården kan spela lite mer cyniskt. För jag har ju helt omöjligt att se Djurgården spela så cyniskt som de gjorde i match 4 hemma på Hovet i match 7. Det kommer ju inte att ske.
Lite läskigt här, Lars. Jag har aldrig hört dig låta som en coach mer än vad du gjorde i det där svaret. Insidan av...
Det är otrovärdigt, men jag citerar också folk som har uttalat sig till mig. Jag
absolut, det var lite falskt där. Men starten av svaret och avslutningen av svaret var väldigt mycket Lars Lindberg. Hallå, jag coachar Division 3.
Ja, jag kommer på chansen i den här mediematchen som jag och du spelade förra säsongen. Jag ska ju få
chansen. Du ska vara med igen ute på isen.
Ja, tydligen nu så jag ska spela utespelare. Och tydligen kommer Daggen att jaga mig ordentligt, har han sagt.
Det här är väl onsdag i Gävle inför den första finalmatchen, om jag inte missminner mig, va?
Stämmer.
Som jag fått inbjudan.
Jag får inte stå av försäkringsmässiga skäl med tanke på att folk trodde att jag hade på dö av vätskebrist förra matchen. Nej, jag tror bara mer att kanske folk inte vill att det ska bli samma situation som det var i fjol. Ja. För de som minns och har hört om det.
Du, jag sa det till Svensson under den här matchen när Mora var så pass bra i andra och tredje perioden att men det blir 7 matcher av det här. Vad är din känsla?
Min känsla är att Mora spelar final mot Brynäs. Ja. Alltså jag tycker...
Att de vänder 3-1 till 4-3 alltså.
Ja, men alltså Mora, kolla på vad Karlskoga gör mot Brynäs. De stör igen och de ordentligt tar alltså 3 av 5 matcher till förlängning. Karlskoga är inte ett lika bra lag som Mora. De har inte den spetsen, den bredden av offensiva spjutspetsar som kan hota. Och då har Karlskoga gjort det väldigt, väldigt bra med ett, ja men, ska man säga, de har ett mer fyrkantigt lag än vad Mora har. Mora har ju verkligen ett lag, jag ser inte att Mora ska gå upp, men jag, min bestämda känsla är att jag tror att Mora kan hota Brynäs mer än vad Djurgården kan.
Men påminner inte BIK Karlskoga och Mora spelmässigt lite om varandra, men Mora är strået vassare i nästan alla delar.
Kolla här, Mora har en bättre målvakt än vad Ignacev är bättre än Helgensmed och Brattström. De har en bättre backsida än vad Karlskoga har. Henrik Larsson är väldigt bra, men kolla William Petrus, du har Roppe Lavainen, du har Fred Nilsson, du har Norén.
Alltså, bredare och spetsigare, absolut.
Bredare och spetsigare. Vad har de för forwards? De har en första kedja med Ljunggren, Ilestedt, som är ju för övrigt, nu ska jag bara sidospåra, jag kommer tillbaka till vad jag ska säga. Ilestedt är ju liksom någon liten procent av de sista besluten att kunna ta betalt av sin avighet för att vara hur bra
snabb
som helst.
Snabb grej om Ilestedt. Är inte han Hockeyallsvenskans svar på Victor Ejdsell?
Ja, men alltså, men Ejdsell har ju någon finishing förmåga.
Jo, han är bättre på att skydda puck och lite mer fysisk. Men jag tänker på längden, tekniken, räckvidden. I vissa moment tycker jag att det finns likheter.
Är snabbare än vad Ejdsell är.
Ja, det kanske han är.
Sen men han har liksom inte samma fysisk.
Ja, men Ejdsell har ju mer en fysisk närvaro än vad Ejdsell har ändå. Okej, det var en passus. Fortsätt.
Tillbaka. Ja, men då har du Johan Persson, den första kedjan. Sen har du andra kedjan med Brandsegg, Nygård, Jetman, som är ju hur bra som helst tycker jag. Och sen, jag menar, ingredienser i många kedjor som är... Jag tycker att Mora är ett fruktansvärt bra hockeylag. Alltså. Jag gillar coachningen och den röda tråden som Hermansson står för. De har Noah Sten, de är grittiga kedjan. Spelaren är lägre ner kedjan än Henrik Eriksson. Du har Petter Westerheim som en liten gubbe i lådan. Du har fortfarande där då Levinsson som är en rätt bra spelare. Björkman kan bidra med någonting. Mora är fasen bra alltså.
Ja, ja, 100%. Det lät som att poletten trillade ner nu först. Nej, för nej, nej. Mora är faktiskt nej, ett bra hockey.
Jag får inte så ofta så här mycket tid att prata bara. För Söderström brukar bryta av mig väldigt snabbt.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman. Det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen. Jag är hemma nu. Puss, puss.
För att repetera detta meddelande, tryck...
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är happy days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Så här, hur många forwards hos BIK Karlskoga 23-24 då hade gått in i Moras lineup? Alltså jag tänker Gustav Torell. Mm. Jag tänker Eskil Backe Olsen.
Ja. Stenberg.
Ja, Stenberg, Hampus Plato. Därefter är det en diskussion. Håller du med?
Ja, nej, men lite där någonstans. Det är väl några till. Så här, Pistek och väl diskutera lite grann vad han skulle kunna erbjuda.
Kalle Hjälvert som fjärde center kanske.
Hjälvert är ju definitivt med där. Jag tycker att Hjälvert är bättre än vad han får cred för.
Men alltså någon som jag gillar i Mora. Kalle Kratz. Alltså snacka om en kille som går från klarhet till klarhet.
Ja.
Jag tror att han kan få sitt stora allsvenska genombrott nästa säsong.
Ja, han står ju på tillväxt liksom och kan ju få en större roll nästa år också. Få spela lite mer och sådär. Nej, alltså sen, det är allt, vi surrar väldigt mycket Mora här nu. Men det som jag har väldigt stora frågetecken kring Djurgården. Om vi börjar så här. Axel Andersson klev av idag. Nu vet jag inte, ni kanske skriver någonting om hur det går med han. Det har jag inte hunnit läsa. Men det såg inget bra ut utan Axel Andersson som har varit kanske deras bästa back i den här säsongen. Det är ett jätteavbräck om han inte skulle kunna spela. Sen, var är Marcus Kriger? Han har man ju knappt sett i den här
det måste vara någon skada.
Det måste det vara. Och Linus Klasen blir ju då också hämmad av att Kriger inte är sig själv. Rensfält tycker jag gör det rätt bra av de resurserna han har. Brodin ser man alldeles för lite. Lisse är ju bra i powerplay men i
obefintlig 5-5.
Ja, Emil Berglund gör ett bra jobb men det är fortfarande.
Vad sa Linus Klasen till en av era tv-kameror där nere vid ringside? I slutet av matchen?
Ingen aning. Vad
han tittade ju in i tv-kameran och så sa han några ord. Vi försökte ju snacka med honom efteråt om det här. Men han nobbade media då.
Oj, det har jag inte hört ett ljud om det.
Helt, okej. Okay. Ja, ja, vi får ta det vidare imorgon.
Men Linus Klasen är ju... Alltså, Linus Klasen behöver ju liksom, han växer ju en sån här match på HV. Ja, eller? Men han behöver någon form av extra motivation.
Exakt.
För att vilja, han är ju en matchvinnartyp. Han har ju en otrolig stjärnglans kring sig i sin uppenbarelse och sitt självförtroende.
Men så här, med all respekt, det är en Djurgårdsdiva. Och när han är arg, då är han riktigt bra. En arg Linus Klasen är en bra Linus Klasen, ska
det
jag säga.
Tror jag också. Det tror jag också.
Vi ska säga tack och hej för den här gången, Lars. Mm. Vad sa vi? Mora i SHL 24-25 enligt TV4-profilen. Vi svarade så, va?
Ja, men jag tror på riktigt att Mora har en god chans att spela final. Det tror jag, verkligen.
Snyggt, sticker ut hakan här.
Ja, det var inte så mycket hakan, men Djurgården har en del bekymmer. Och jag tror att även Mikael Holmqvist märker det, att han, jag ska inte säga att Djurgården har haft tur som har 3-1 i matcher, men om man kollar på de fyra matcherna de spelade innan idag, så var det rätt många som tycker att det inte är helt logiskt att Djurgården hade 3-1 i matcher.
Vi kan säga som så att Mora har varit bättre i 12 av 15 perioder i den här semifinalen. Är vi överens då? Jag
vet inte exakt. Nu blir jag ordmärkt. Jag vet inte vad som, men bra. Jag tycker att Mora har varit minst lika bra som Djurgården, om inte lite bättre.
Ja. Du, Lars, stort tack för att du var med i Hockeyplus Extra.
Kul att vara med.
Och vi ska ju såklart också promota Ringside-podden som ni släpper vilken dag då den här veckan?
Det blir väl fredag eller lördag när vi släpper originalavsnittet. Vi får se. Förra veckan så, jag måste bara få flika in, vi hade ju ett episkt inspel. Jag fick ju skjutsa hem Fredrik Söderström, hem till Fredrik Söderström och se det här beryktade proppskåpet.
Jag såg filmen på det.
Det är ett unikum hur Fredrik Söderström får en vardag att fungera som vuxen man när han inte kan knyta sina skor eller starta en dator och hitta någon knapp.
Har han så här cardboard-skor liksom som han...
Nästan. Ja. Det är på den nivån. Men han är bra på väldigt mycket annat. Och han är väldigt också bra på att erkänna vad han är bra på och hålla sig till det. Och sen låta andra outsourca saker.
Vet
han
inte vad kan. Det är ett tecken på? En duktig och sann ledare, skulle jag vilja säga.
Ja, jag tror det är därför han var bra som hockeytränare. Att han har gett sina kollegor utrymme att manövrera i sina utrymmen.
Du, när vi satte oss ner så sa vi, men vi kör en 10 minuter. Nu är vi uppe på 25.
Ja, det måste
vi
titta.
Tack för den här
tack
gången.
Tack så mycket. Ciao.
Och vi säger tack till alla lyssnare också. Vi är tillbaka imorgon igen. Då blir det lite snack ifrån Ängelholm. Puss och kram på er. Hej, hej.
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.